بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم kära lyssnare, ni lyssnar till Koran-citat-podden och den här första sändningen. Och tanken är att vi ska kommentera lite olika koranverser som vi publicerar på vår Facebook-sida. Vi börjar med att säga att det här projektet, eller hela koransitat.com, stöds av tahara.se där man kan hitta olika utgåvor av Koranen, bönemattor och allt som en muslim behöver i sin vardag. Så kolla gärna in hemsidan tahara.se. Idag har vi en spännande vers som vi hittar i Surah Al-Fajr, Surah 89, vers 20, där Allah subhanahu wa ta'ala säger: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحبون المال حبا جمعا. Det vill säga på svenska lyder det: och er kärlek till pengar känner inga gränser. Och idag har jag med mig en fantastisk bror som ska ge oss lite tolkningar och kommentar kring den här versen. Han heter Salahuddin Barakat och jag befinner mig i hans kontor här på Kopparbergsgatan 4 i Malmö. Assalamu alaikum, sheikh.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Läget?
Alhamdulillah, det är bra, själv?
Alhamdulillah. Här sitter vi i ditt kontor. Kan du berätta lite om vad du gör här på ditt kontor?
Ja, jag gör lite allt möjligt här. Förbereder föreläsningar, tar fram kurser. Ibland håller jag rådgivning, familjerådgivning, äktenskapsrådgivning och liknande.
Så hur många timmar spenderar du här om dagen?
Ja, inte så mycket nu på sistone, men annars har det ju varit cirka 4-5 timmar om dagen.
Spännande. Vad sa du? Familjerådgivning? Vad brukar du få för frågor, eller vad är det för problem som stöts på bara så här snabbt?
Ja, det är lite allt möjligt. Man kommer inte överens om saker och ting som egentligen är bagateller. Det kan vara att man har lite problem med barnen. De är ute och snurra lite grann på ett sätt man inte vill att de ska vara, och så behöver man råd och hjälp i det kanske.
Mm. Okej, okay. Så den här versen känner du till, och jag har en fråga här. Det här med kärlek till pengar, kärlek till det världsliga, kärlek till materialism och så, är det relevant idag?
Jo, visst är det det. Jag skulle säga det är en av vår tids absolut största sjukdomar och problem. Att man älskar pengar mer än mycket annat. Och det är inte så att man uttryckligen säger jag älskar pengar, men det ger sig uttryck i människors handlingar.
Och hur ser vi det i samhället, alltså den här kärleken till pengar? Hur uttrycker det sig?
Ja, genom att man det handlar inte bara om kärlek, tror jag. Man tror att det är ett behov för det, ett större behov än vad som faktiskt finns. Man tror att lyckan finns i pengarna. Framgång finns där pengarna finns och liknande. Och det uttrycker sig just i att man arbetar oerhört mycket, kanske mer än vad man behöver. Man arbetar för fel avsikter, eller i fel avsikter för fel orsak. Man jobbar inte alltid för att göra mest nytta för mänskligheten, utan man gör det i girighet, i syfte om att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och det ser man genom att folk faktiskt går så långt så att man lurar andra, bedrar själar och gör annat så att kärleken till pengar går så långt så att man kan tänka sig att skada andra för att få tag i de här pengarna.
Så den har ju negativa aspekter, det här med kärlek till pengar. Vilka är de? Du var inne här lite grann på de negativa aspekterna, att man lurar och så vidare. Finns det några andra negativa aspekter av det här?
Ja, visst, den andliga aspekten. Att man tror att man finner lycka i pengarna, medan verkligheten visar tvärtom. Vi ser att jättemånga stjärnor, musikstjärnor, idrottsstjärnor och liknande har hur mycket pengar som helst, men är fortfarande lika bekymrade som alla andra, har lika mycket, kanske ännu mer psykologiska problem än andra, och narkotikamissbruk, alkoholmissbruk är väldigt utbrett bland de här grupperna som har väldigt mycket pengar. Så att det är ett stort andligt problem att man binder sin lycka till världslighet istället för, som då i religionen, binda sin lycka till Gud. Och det som Gud älskar, till de värden som inte kan värderas i pengar. Kärlek till familjen, kärlek till anhöriga, relationer till familj och anhöriga. Det är ett jättestort andligt problem. Och det finns nämnt av profeten Jesus, må Guds frid vara över honom, ett uttalande som säger att den här kärleken efter pengar, sökandet efter pengar, det är som att dricka saltvatten, havsvatten. ju mer du dricker desto törstigare blir du. Till slut så dör du. Och det är lite det att man måste veta att man kommer aldrig bli mättad av den här kärleken. Man kommer aldrig finna ro genom det. Utan vi lär oss som muslimer att det enda hjärtat finner ro i det är Guds erinran. Alltså Guds åminnelsen, zikrullah. Att minnas Gud och leva för Gud.
Jag kommer ihåg att du citerade också i Nya Testamentet där Jesus säger att en person kan inte tjäna två herrar. Man kan inte tjäna Gud och mammon. Mammon är så här bank och allt det världsliga. Så på något sätt blir det att om du är totalt fokuserad efter pengar så minskar ditt fokus på Gud. Alltså man kan inte ha de två på en och samma gång den här fokus.
Ja visst, det finns i vissa traditioner, i vissa böcker står det att när det första myntet myntades, guldmyntet, så tog djävulen det. Och så tittade han på den och så sa han, den som älskar dig är min tjänare. Och det är lite så att man det finns en annan känd berättelse där en far som varit borta på en resa väldigt länge kommer hem och barnet kommer ut för, han har ett barn som kommer ut för att möta honom och så frågar det här barnet efter en stor kram, frågar pappa, älskar du mig? Så säger pappan, ja visst av hela mitt hjärta. Och så säger han, pappa, älskar du Gud? Så säger han, ja visst av hela mitt hjärta. Då säger pojken till honom, barnet till honom, pappa, hur många hjärtan har du? Och det är inte att man inte kan älska andra än Gud, men man älskar dem för Gud. Det vill säga man älskar i dem det Gud älskar i dem. Så när man älskar en människa och man älskar dem för Guds skull, så älskar man dem för det inre. Profeten säger i en känd hadith, Gud ser inte till era yttren och han ser inte heller till era ägodelar. Han ser till era hjärtan och era handlingar. Så älskar man någon för Guds skull så är det för deras hjärta, deras inre egenskaper och för deras handlingar. Och det är det som skiljer den här kärleken till ägodelar som koranversen nämner som vi talar om. Och det som är den sanna kärleken, den eviga kärleken, kärleken för Guds skull.
Jag tänkte på det här med botemedel mot kärleken för det världsliga. Alltså om man känner själv liksom, jag bara tänker på pengar hela tiden, jag tänker på karriär, jag tänker på prylar hela tiden. Jag vill verkligen fördjupa min andlighet, jag vill liksom komma närmare Gud, men jag kan inte, jag kämpar med det här. Senaste mobiltelefonen har kommit ut nu, vad ska jag göra med min iPhone 5, nu har iPhone 6 kommit ut. Så, vad finns det för konkreta tips som du skulle kunna säga, ge till någon som verkligen vill liksom komma bort från det världsliga och få ett mer fokus på det andliga?
Det är ett antal saker man kan tänka på. Det första är faktiskt avsikten. Det är så här i islam, avhållsamheten i islam betyder inte nödvändigtvis att man behöver avsäga sig alla ägodelar. Vi har inte det här munkväsendet i islam som profeten sallallahu alaihi wasallam, Guds frid vare med honom, tydligt uttrycker. Utan avhållsamheten, zuhud i islam, är inte att du inte ska äga något utan att inget ska äga dig. Det är inte att du inte ska ha det i handen utan du ska inte ha det i hjärtat. Så du kan äga föremål men du ska göra det i goda avsikter. Och det är det som är kanske viktigt att tänka på. När jag nu köper den här telefonen, i vilken avsikt gör jag det? Och köper jag den för Guds skull, i den avsikten, ja då är det en god handling. Men vad innebär det sen för Guds skull? För det är lätt att säga, jag köper den för Guds skull. Det ser man om det verkligen är för Guds skull eller inte, ser man i användandet. Hur jag använder den här ägodelen. Använder jag den på ett sätt som gör Gud nöjd? I da'wa, i sökande av kunskap, i hjälpande av andra? Eller använder jag den endast för att tjäna mina personliga nyttor och syften. Så att det är ett sätt att motverka världslighet, att tänka på avsikten. Och där har man även möjlighet att rätta sina avsikter. Så har man köpt en telefon i världslig avsikt så kan man ju rätta det genom att börja använda den på ett annat sätt kanske. Och då göra det till någonting för Guds skull. Det andra är att kämpa rent faktiskt genom att avsäga sig med det som är mer än vad man behöver. I den muslimska rättsläran har vi att en av syftena, ett av al-maqasid och sharia's syften, är att upprätthålla ägandeskap. Och man säger att det är en nödvändighet. Samtidigt säger man att nödvändigheten uppskattas i enlighet med hur nödvändigt det faktiskt är. Så att, om, att äga mer än det som är nödvändigt eller mer än vad man har behov av, det är någonting som är klanderbart. Så att, det kan man ju försöka göra, dra ner på det man har. Man, ja, 20 jackor i garderoben, ge bort hälften av dem till de behövande. Så behåller du de andra med en godare avsikt, med en bättre avsikt. Och likaså telefonen, när du har din iPhone 5, behöver du en iPhone 6 eller inte? Och efter det, efter den, det bedömandet uppriktigt då, utgår från då.
För jag har märkt liksom att man kan känna ett stort begär liksom efter en pryl eller efter någonting. Men om man liksom väntar ett visst tag så försvinner det begäret. Det är just när den begäret kickar in och man bara besvarar den direkt som en impuls. Men om man bara dröjer och låter det gå i en vecka så försvinner det där begäret efter den prylen eller efter den saken.
Absolut, och det är mycket som en del av de lärda sa. Det här handlar mycket om tålamod, att ha tålamod, självbehärskning. Och ett bra verktyg att träna upp, det är fasta. För det är det man gör när man fastar, man lär sig att säga nej till begären. Och de starkaste begären i människan är hunger, törst och det sexuella. Så lär man sig säga nej till det, så kan man även säga behärska det som är lättare än så. Och det är det som kallas för jihad helt enkelt. Det är en del av jihad, av vår kamp, av vår strävan mot egot, mot djävulen, mot det onda i världen. Genom att lära sig säga nej. Och det får man kämpa med helt enkelt. Det är inte, det finns inget så här lätt piller man bara tar och så försvinner köpsuget. Utan det är som allt annat, alla andra sug man har och beroenden man har, något man får kämpa med. Men det är viktigt att man uppmärksammar det. Och där är avsikten än en gång jätteviktig, när man väl gör någonting, att man gör det medvetet.
Jag tänker också på att man kan gå det extrema i religionen. Så att jag menar, okej, jag ska inte ha kärlek till pengar, okej, jag ska inte jobba, jag ska bara vara nöjd med mitt studiebidrag eller leva på bidrag och så vidare. Vad säger islam om att vara liksom ekonomiskt oberoende och inte vara beroende av andra?
Mm. Alltså det ekonomiska oberoendet är jätteviktigt, men det medför inte att man inte ska jobba, utan man jobbar för rätta avsikter. Det är en del av, det är en plikt för muslimer att jobba, inte bara för att tjäna sitt uppehälle främst, utan vi anser ju uppehället är redan något som är utlovat oss, utan vi jobbar i avsikt att tjäna mänskligheten, att tjäna samhället, att göra någonting gott av våra liv. Och det är den avsikten. Sen så belönar Gud oss med försörjning och liknande. Man ska nog hellre se arbetet som en tacksamhet för den försörjning man redan har blivit utlovad av Gud. Så du arbetar som ett sätt att återbetala det du redan har fått, ditt liv och din hälsa och de pengar du får in. Så du arbetar i tacksamhet för det.
Så det är, man ska inte alltid ha månadskuvertet, lönekuvertet i fokus, liksom, att man jobbar för lönen. Men jag tänker många som söker karriär och liksom så här, de tänker oftast i vad blir det för månadslön på detta, istället för att tänka på det som du sa, tjäna samhället eller tjäna mänskligheten, vilket har mycket mer tillfredsställande för människan att veta att jag har gjort någonting för andra människor. Jag tänker på läraryrket, jag jobbar ju som lärare. Jag menar, lönen är ju inte det. Många säger att lönen är så kass och lönen. Men när jag går dit och jag träffar elever och jag ser dem utvecklas och jag ser dem växa som människor, och man liksom presenterar någon information eller sak och man ser liksom hur de växer. Det ger ju mig mycket, mycket mer än själva lönekuvertet.
Absolut, jag tror att den synen på arbete är den sunda synen på arbete. Och hade det varit så hade vi haft mycket mindre problem i samhället. Vi hade inte haft samma slags miljöförstöring. För då hade man sett på jobb på ett helt annat sätt. Det handlar inte om pengarna, utan det handlar om att göra nytta, att tjäna samhället. Och jag tror inte man ska ha lönekuvertet i fokus. För du vet inte, i slutändan är det upp till Gud om du får de där pengarna i lönekuvertet eller inte. De kan försvinna på. Och jag har själv upplevt, och många muslimer har berättat att, och vi har ju det här begreppet baraka, välsignelse. Och baraka egentligen på arabiska betyder utökande. Alltså någonting multiplicerar, någonting utökas mångfaldigt. Och vad man menar med det är att nyttan med det som där är baraka i, där är välsignelse i, nyttan med det utökas. Så du kanske bara har 10-15 tusen i månadslön, eller jag vet hur var en normal månadslön är idag. Men nyttan av det kan vara som att du tjänar 40-50 tusen i månaden. Medan den som har 40-50 tusen i månaden, i slutet på månaden, ifall de har erhållit de här pengarna på ett sätt som lurar, som skadar andra människor. De här människorna, de här pengarna är det ingen baraka i, ingen välsignelse i. Och då är inte nyttan stor. Och det har jag bevittnat av egen erfarenhet, och många som talar om för mig att jag tjänar kanske hälften av vad min granne eller min vän gör. Men i slutet på månaden så har jag alltid pengar kvar, medan de inte har några kvar och kommer att låna från mig och så vidare. Så att man ska inte, islam lär oss att inte alltid gå utifrån det yttre. Utan det finns inre sanningar bakom saker och ting, och likaså pengar. Det finns pengar med baraka och det finns pengar utan baraka. Och där har det mycket med avsikten att göra och med handlingen, hur de erhållits.
Jag var häromdagen i en pizzeria med några bröder, och det var en muslim som hade en pizzeria. Och vi pratade med honom, och han vi sa, har du liksom, du har Malmö FFs sådana här halsdukar och annat, så du vet, har du MFF-fans som kommer hit och äter pizza och tittar på matchen? Så han, nej, inte riktigt, det är mer utsmyckning. Därför att han serverar inte alkohol. Mm. Han haft alkohol, så hade de här fotbollsfans som tittar och tagit sig en bira och liksom. Men när han sa det, så sa han direkt efter att alhamdulillah, jag är tacksam för vad jag har. Jag har min familj, jag har mitt hem, jag har min bil, jag har mitt jobb, jag har min inkomst här. Alhamdulillah, det räcker för mig. Jag behöver liksom inte sälja öl och annat för att få in mer intäkter. Jag tyckte det var en tankeställare som jag tror många behöver få.
Ja, alltså, jag, absolut, och det är det som är sann rikedom. Sann rikedom, som profeten säger i en väldigt känd hadith, sann rikedom är hjärtats rikedom. Det vill säga att man inte behöver annat. Man är nöjd med det man har. Och det är en del av taqwa som Imam Ali, när han definierade vad Guds medvetenhet eller Guds fruktan är, så sa han ar-ridha bil qalil, att vara nöjd med det lilla man har. För är man det, ja, då har man ro. Då är man tillfredsställd. Då är man nöjd med sin tillvaro. Vad är bättre än det? Medan den som kan ha hur mycket som helst men är fortfarande inte nöjd, vill ha mer och vill ha helst. Vilket liv. Jobbigt är det inte. Jag har svårt att föreställa mig det, men jag vet att många genomgår det. Ständiga oron och ängslan för att jag måste ha någonting annat, jag måste ha någonting mer. Och vissa tar det till väldigt liksom extrema gränser och slänger sig ut för klippor och det ena och det här, bara för att uppleva någonting liksom. Man är inte till ro, helt enkelt. Och alhamdulillah, en sådan människa som jobbar för att tjäna och nytta samhället och är till ro därefter och har sin familj och har sitt lilla hem och så här, jag tror det är mycket mer lycka i det än annat. En intressant sak bara där, det är ju att de flesta, det skrevs någon artikel för inte så länge sedan om det som människor ångrar mest när de ligger på dödsbädden. Det är en sjuksköterska som har samlat in den här informationen efter många års arbete med äldre och sjuka som är i döende tillstånd. Och hon säger, jag tror det var den andra punkten, alltså som folk ångrade mest, människor ångrade mest, det var att de jobbade för mycket och spenderade för lite tid med sina familjer. Och jag tror verkligen att så som man lever idag i stort sett i många delar av vårt samhälle är ett osunt, och man ångrar det både i denna värld och jag tror man kommer ångra det i den nästa värld också.
Absolut, jag har sett flera reportage av människor som har varit nära döden, liksom stora olyckor, och läkaren har sagt att du kommer inte leva mer än en vecka, som har fått en liksom en andra chans. Läkaren hade fel. De har fått en ny chans till livet, och då deras liv förändras 180 grader. Det är en helt annan fokus på familj, nära och kära, istället för på den här karriärsjakten, så att säga. Med de orden, Salahuddin, vill jag tacka dig, inshallah. Jazakallah khair för att du ställer upp den här lilla poddsradion. Hoppas det blir fler tillfällen, inshallah, att vi kan diskutera sådana här verser ur Koranen och dela med oss av våra erfarenheter och visdomar. Jazakallah khair.
Jag tackar dig för att jag fick delta och det var en jättetrevlig stund och hoppas att du får framgång med det här projektet inshallah ta'ala och det gör nytta för muslimer och andra i det svenska samhället.